great, då är jag igång också.
Härligt. Yrvaken som en höna liksom, med taggfrippa sätter jag mig här i studion och säger hej till min platoniska relation. Hej Isabel!
Hello Eva Röse, hur mår du idag?
Bra, välkomna alla ni som lyssnar till våran podd och den 14:e dejten av Röse och Mac.
McAllister!
McAllister, jag vill ha ditt namn.
Nu kör vi! Sitter svettig i bikini här när vi pratar och lite sandig och saltig och har en släng av det här Bali belly tror jag, som är ju alltså att man inte alltid men ganska ofta får någon slags magåkomma som inte alltid är så trevlig. Magen pajar ihop då och då, så jag går och mår lite illa. Och nej, jag är inte gravid. Men har det bra faktiskt, jättebra.
Va? Har det vänt? Är du inne på vecka 4?
Jag är inne på vecka 4. Ja, nej, men det var några dagar där som jag kände att det inte riktigt var perfekt. Hur är du själv?
Bra, jag försöker förstå vad det är för dag. Det är bra, jag är liksom mitt inne i extrem produktion kan man säga. Jag vet om redan nu fram till december ungefär när jag har en ledig dag. Det är den 11 september. Och då blir och helgerna är ganska tjåkade. Det är fotboll och det är matcher och det är piano och sova över och det är kompisar och det är bio och det är allt möjligt. Nu är jag lite själv och nu ska jag styra upp detta och lämna lilla farbror till farmor och sen ta med de andra barnen runt och sådär. Och så fyller den lilla farbror 2 år imorgon. Det har jag typ glömt bort.
Härligt.
Så härligt. Och jag har sminktid 06.30 in i stan, så jag måste åka vid 6:00. För jag ska först sminka mig och sen hoppa i min kostym, sen åka och rönka mig och sen åka tillbaka till inspelning. Så att liksom det är så. Jag sa till den här läkaren, jag kommer komma i mask och kostym. Jag hoppas att du kan ta emot mig. Ja, är det någon sån här 1700-tals pjäs? Nej, det är ju inte. Men det hade också varit fint. Man kommer in på så här röntgen liksom i någon slags bahytt. Ja. Och ampirklänning. Nåväl. Så att jag har
de hade
liksom
lite många revben här när man har korsetten på. Men
ja,
alltså,
just
så här.
Det. Ja. Jag ser att du har problem med dina reben, säger han. Ja. Nej, men så att jag har det skitroligt på dagarna. Jag utövar mitt yrke som jag älskar. Men man måste ju välja extremt och man måste ju välja väldigt noga allt som kommer till. För sen kommer ju ett liv och man har vänner som man längtar efter och älskar. Och man har familj som man bryr sig om. Och det händer saker i ens absoluta närhet som kräver ens totala uppmärksamhet av sorg och glädje så att säga. Så man behöver finnas till hands för många.
Du bara inne på vecka 1 av detta.
Jag vet. Alltså påminn mig inte ens. I natt hade jag så morgon. Jag var så jävla mörkt när jag skulle lägga mig. Jag kom hem sent efter jag varit och liksom stötat en vän. Kom hem väldigt sent och hittar, så här, ska famla efter någonting och sätta på mig. Sätter på mig 6-åringens vita brottarlinne åt fel håll. Alltså ser det framför er bara alla ni som vet hur det är bra. Det var ju populärt i och för sig. Maka garva där i burket. Men så vände jag på det här linnet åt andra hållet. Och det är så jävla tajt va? Och så har jag då min lilla farbror som absolut vill amma. Alltså han sådär. Och då, det var så tajt. Och han kommer inte åt. Han vill gärna liksom röra vid mig hela tiden på natten. Och så var han så förbannad. Så han blir som en sån här bossig snubbe. Så han bara ligger och skriker på natten. Så här, Ta av dig tröjan! Du vet, och jag känner så här, i det här sjuka landskapet mellan sömn och vakenhet. Så var det så här. Hela min natt var jag utsatt för övergrepp och skitjobbiga män som bara höll på, du vet, jag vaknade jag var helt slut va, arg, hatade patriarkatet och var så här, alla jävla män som ska in under min tröja, så var det liksom bara min son som försökte komma in under en skittajt linne för en 6-åring. Alltså, så här sitter jag nu.
Tvångströjan på liksom, både bildligt och
ja, alltså det är för mycket för mig, dag och natt, men också fnissigt.
Alltså, nu har jag ju klivit ur lite det där ju, men annars så har man ju inte planerat för så mycket, eller man har inte så mycket marginaler. Alltså rum liksom, det finns inte riktigt. Jag har en kompis i Dalarna och hon och jag var så här, men herregud, ska du inte ha höns? Du bor ju i Dalarna i ett hus. Det var ju det lika för mig liksom, att då kan man ju ha en djurpark hemma, alltså så. Hon bara, men jag har inte marginalerna. Och jag var så här, vadå, vad menar du? Nej, men det finns liksom inte, jag hinner inte med det. Och då var jag så här, jaha, men vadå, du bor ju i hus, hur svårt kan det vara? Så här, nej, men jag hinner inte. Jag bara, gud vad smart. Så där har jag liksom aldrig tänkt. Alltså just det där att, här finns inte plats för det.
Nej.
Men jag tänkte, vadå, det vill bara ösa in några höns i ett hus på kvällen, vad fan.
Du vet ju, som följer mig lite, att jag tar ju ibland hand om höns här mitt emot. Det är jävligt, jag oroar mig mer för hönsen än för mina egna barn, påstår min man. Alltså jag går ju all in. Jag samlar, jag separerar matresterna, jag med omsorg så plockar jag med kladdiga händer från komposten, plockar ur godbitarna som jag vill ge till mina höns. Jag rotar runt bland lax och kaffesump för att hitta liksom en sån här nektarinskal som jag kanske min höna vill ha. Så där, jag går, nej men alltså, jag förstår din vän. Alltså, höns... Det är liksom ett koncentrat av en bekantskapskrets. De har olika personligheter. Och nej. Jag går all in. Jag måste skärpa mig.
Ja, men precis. Men då måste man också gå all in. Det jag menar med lite är så att jag vet också att det är mycket jobb med höns. Men jag var mer så här... Ofta när jag... Det har vi pratat om innan också. Jag är ganska mycket så här, hur svårt kan det vara? Det blir inte så jobbigt. Och på det sättet får jag ju mycket jobb gjort. Men på det sättet så... läggs ju allting på varandra också för att man säger, ja men det där hinner vi, det där klarar vi, och så bara, har inte riktigt tänkt igenom det hela vägen fram till slutet eller så.
Nej, men kan du sköta jobb då nu från Bali? Hur känns det? Känner du att du kan slappna av i det, eller känner du stressad och måste liksom visa fram fötterna och sitta vid mejlen och ropa hallå, jag finns, eller hur funkar det i din värld?
Ja, nej men alltså, det har ju börjat hemma i Sverige och det märker jag ju av lite. Samtidigt så, vi har inte riktigt fått in alla rutiner än. Alltså det är så här, det är så mycket helgdagar här och ceremonier, för de firar ju både så här muslimskt och hinduistiskt och så här. Så att de har gått 2 veckor i skolan och varit lediga 3 dagar redan av de där 2 veckorna på någon hela helgdag. Och sen var Beppe lite sjuk och sådär, så jag har inte riktigt kommit in i rutinerna. Så nästa vecka, eller från och med imorgon, så är första hela veckan som de är på plats. Sen har det också varit att den här skolan är så fantastisk, jag tror jag pratade lite om det sist, va? Att man får ju vara med som förälder på olika sätt och engagera sig. Vi har ju byggt lerväggar för något nytt Skype-boot. Har jag pratat om det här redan?
Nej.
Nej, alltså så här, som förra veckan, då var det några så här tokiga brasilianare där som har rest världen runt för att kolla på ekologiskt byggande. Mm. Och en arkitekt och någon byggherre, byggsnubbe. Och då fick vi föräldrar som ville vara med för att skolan startade ett nytt så här, co-working space. Och då kunde vi bygga lerväggar. Och då var det så här, lerväggar, okej. Okay. Ja, men då blandade man så här, lera och sand. Och sen så byggde man små molds, alltså vad heter det, formar typ i trä. Och sen stod man och packade liksom. Det såg nästan ut som, du vet, man har en espressomaskin när man tar den här pucken. Mm-hmm. Så att det blir som en hård grej liksom, fast det blir väggar. Och så blir det där olika lager, olika färger. Jag har det på min Instagram, så ligger jättefina bilder på hur det där blev. Så då kunde man få vara med och lära sig om sådana tekniker och sånt där. Och sen hade de någon slags liten minimässa nu i fredags med alla projekt. Jag tror att det är över 100 projekt som skolan håller på med. Allt ifrån så här ban plastic bags till att hjälp gatubarn och... det är mycket så här, det är ganska fattigt uppe i bergen, och då är det ganska mycket män som är deppade och dricker ganska mycket, skickar ner sina fruar ner i städerna och får tigga, och då är det massa folk som hjälper dem ut ur den fattigdomen, och det är ekorrhjulet på något sätt och hjälper dem med projekt och så här. Det finns massa roliga grejer, så att summan i alla fall är så här, att jag är så här, åh gud, jag vill engagera mig överallt och jag vet inte riktigt, så vill jag lära mig surfa och ta hand om mig själv och du vet, livskrisa 40, så jag är liksom lite all over the place fortfarande, så vi får se vad vi landar i, hur såna, det går.
I sådana mänskliga vrak på något sätt, vi lever liksom i, alltså jag måste, jag har, det finns en fantastisk, han är frilansskribent, han heter Dan Munter. Och han är bland annat filosof, och han har skrivit en otroligt spännande artikel som jag läste i Svenskan, som handlar lite om oss då, och människor, alltså vi som är nu. Han har sagt att det är svårt att, alltså, om man tänker på dygder till exempel, alltså hur vi människor ska leva, så har han skrivit så här: om vi tar oss an frågan om vårt individuella moraliska ansvar för miljön och framtida generationer och så vidare, så det är så här ganska intressant hur vi tänker och hur vi lever. Då fanns den här gamla godingen då, Aristoteles, som menade att dygderna handlar om sånt i livet som är svårt, som att kunna avstå från någonting kortsiktigt och lustbetonat. Eller att ta en risk för att rädda en främling som ramlat över bord eller sådär. Så dygdiga människor som klarar sånt, att avstå från sånt som är härligt för att man vet att det inte är så bra, eller till exempel att göra något för någon annan, de väcker våran beundran. Klassiska dygder kan vara måttfullhet, generositet, rättrådighet, mod, vishet, självbehärskning och omtanke. Jag läser de här igen, så fint.
Mm-hmm.
Måttfullhet, generositet, rättrådighet, mod, vishet, självbehärskning och omtanke. Och då till exempel, kan man, vi pratar ju mycket om klimatet då, med din skola och det som du nämnde förra gången också med återvinningen och allt det som den skolan står för, det som du och jag ägnar mycket tid åt. Och också det här med resorna. Då kan man tänka att det är rimligt att påstå att en person med en bra karaktär avstår en kortsiktig till exempel resa, säg en weekendresa till New York.
Mm-hmm.
För att man vet att, det, att man känner till den akuta klimatkrisen och så. Att okynnesflyga är inte att visa självbehärskning eller omtanke om framtida generationer, utan det är ett uttryck för självcentrerad karaktärssvaghet. Mm-hmm. Alltså det är så intressant hur man kan tänka rent filosofiskt på hur vi lever och vad som är vad. Mm-hmm. Och sen så finns det också då att man kan vara något som heter handlingsutilitarism. Och då ska man leda, då ska man välja en handling som leder till största möjliga lycka. Det är ju vi duktiga på. Det gör ju vi i västvärlden på något sätt. Alltså
verkligen.
Det som känns bra för oss så att säga. Men om man avstår från att flyga och då därför blir mindre lycklig av det, och det dessutom inte hjälper miljön, då är det en helt meningslös sak att göra. Men alltså, att hitta ett sätt att förhålla sig till sina absoluta önskningar och deras konsekvenser. Alltså det här, jag vet att det låter lite svamligt, men det är fantastiskt spännande tankar. Att vi skulle kunna tänka rent filosofiskt. Vilken typ av människa? Alltså har vi några rätt snören att hålla i? Finns det någon som vill vara en högre människa? Förstår jag vad jag menar med det?
Mm-hmm.
Kan vi hålla, finns det någon där ute som lever efter det? De rena dygderna fortfarande. Som anser sig, jag lever på, jag är här nu, eller jag är i paradiset fast jag har en livskris och jag är 40. Eller jag utövar mitt drömjobb men jag har ändå en livskris och jag begår alla fel man kan mot naturen. För att jag bor, vi pratade ju om det här för två poddar sedan va? Mm. Det här med rikedomen och fattigdomen.
Ja men
och så
precis.
När jag lyssnar på mig själv och jag lyssnar på dig så hamnar jag ofta i såna här tankar kring, ja återigen då, hur fan ska man göra då?
Mm.
Så här skriver Dan Munter. Vi kan omformulera handlingsregeln på följande vis. Res, ät, renovera och sopsortera på ett sånt sätt att du vill upphöja den här livsstilen till generellt handlingsmönster för alla människor. Det är ett svårt etiskt krav att leva upp till för den som bor i ett i-land, men det ger ändå en tankeställare. Kanske är den livsstil som skulle kräva 20 jordklot om alla anammade denna livsstil inte helt försvarbar. Vilket vi vet att det inte är ju. Vi som vill resa, renovera, alltså vi som vill hålla på. Det skulle inte gå. Det krävs ju att du, som du säger, några är uppe i bergen asfattiga. Vi har favelas, vi har slum. Det går ju inte. Vi människor kan ju inte ha det här som vi anser att vi absolut har rätt till. Det är så intressant tanke. Om alla skulle vilja torka sig liksom en trappa bak med toapapper, då skulle vi inte ha någon skog överhuvudtaget. Eller om alla använder blöjor eller skulle ha bilar. Att vi på något sätt, varför anser vi att vi ska ha det? Att vi har rätt till det. Jag är inne på det här lite som vi snuddade vid. För jag tycker det är otroligt intressant.
Det är jätteintressant, men vi är ju kanske först. Men det är väl också det som många säger sig. Men varför ska inte Kina och alla länder som kommer upp nu eller Indien ha det som vi har haft? Alltså så här, varför ska de inte få det? Men det är väl samma sak kanske som,
för att det ska bli rättvist då. Då ska vi ner i skiten kanske.
Jo, men det är väl samma sak som att när vi var små så rökte alla. Och sen insåg man att ja, men det kanske inte var så bra. Fast det kanske för många som tyckte att det var gott. Eller vad det nu kan vara. Alltså så att alltså man måste lära sig av de misstagen någonstans som begås. Men jag tänker det som är svårt, eller för min egen del känner jag, är så att om jag slänger eller ser all plast på vägen här så ser jag ju det. Jag vet ju för att någon har sagt att när jag flyger så blir det miljöpåverkan. Men det är ju inte lika tydligt som att jag skulle ju aldrig slänga en flaska på marken. Det är ju så här, men jag kan flyga. Vilket är ju 1000 gånger värre. Mm. Alltså så här, och det där är ju väldigt svårt tycker jag. Alltså, och igen, och så börjar jag tänka på de som är superrika. Så här, Beyoncé var här och bara, men då flög hon. Hon sov inte ens i Sverige utan de sov liksom i Nice. Okej. Okay. Mm. Jag försöker när det är kortare flygningar och sånt där, att så här, men då, eller liksom i Sverige om jag ska ha föreläsa och sånt där, så tar jag tåget och så. Men det är klart att jag har flygit också, och jag flyger ju hit för skjutsingen igen. Mm. Det är också kul med den här skolan, för att ingen pratar om så här klimatkompensation. Vi har ju visum för alla föräldrar på skolan, och barnen har visum för ett helt år. Och mest logiska är att de skulle fixa så att föräldrarna också har på ett år eller ett halvår, så man inte behöver flyga. Men för bra, att kunna ha sina barn på skolan. Jag håller på att ta upp det nu på så föräldramötesgrejen.
Liksom. Jättebra,
så att det är väl intressant hur där, även där så tappar man lite. Ja, kanske summa. Alltså vi kan ju igen prata om hur mycket plast som helst. Men det kanske är de här större grejerna som det handlar om.
Vi då, jag säger vi alla, också ni som har möjlighet att lyssna på podd. Alltså jag tror vi alla sitter i samma båt. Men att man, om man liksom prioriterar de här privata kickarna och så. Och fortsätter med det som då kallas för liksom koldioxidmarinerad livsstil. Mm. Och man, liksom, man gör det, vi gör ju det fast vi vet om att det är helt idiotiskt på något sätt. Om man bara liksom kan tillstå det, om man bara kan erkänna den här arrogansen. Att, alltså en arrogans gentemot hela världen egentligen. Men det är ju det som är så intressant. Det tar ju emot att erkänna för sig själv när man anser sig vara en hedersknyffel så att säga. Va?
Verkligen.
Att, jo men på något sätt att nej. Jag avstår inte mina bekväma privilegier. Nej, det gör jag inte. Jag är helt arrogant. Jag är helt klarsynt. Uppenbarligen helt arrogant. Ja, jag avstår en hel del. Absolut. Och gör val. Det gör jag. Mm. Och predikar om dem. Ja. Och jag ser mig i spegeln och tycker att det är helt okej. Okay, liksom. Jag menar, jag ser min själ och tycker att det är helt okej. Okay. Men vid andra handen så lever jag ju på liksom, i full kareta. Mm. Och som sagt, flyger och äter kött och
men
mindre,
inte,
jag är helt inne på det här nu, så jag ska sluta med köttet alltså. Fy fan vad dumt det är.
Ja.
Ja, och kasta mat är det värsta jag vet, för övrigt, men det kan vi ta sen.
Jag tänker bara för att liksom fortsätta på det här, så tänker jag så här att, jag tänker att skulden och skammen är ändå ganska bra, för erkänner man bara så här, ha, jag är ett svin, då kan man fortsätta vara ett svin, kanske. Alltså att, så att genom att man har lite skuld och skam och fattar att så här, det här jag gör inte riktigt rätt, så kanske man tänker till en extra gång när man gör någonting sen.
Eller? Ja, det tror jag verkligen. Det tror jag.
Alltså, och någonstans så här, ja. Så att jag tänker att det är ganska bra att ha den skulden och skammen istället för att bara säga, okej, okay, sen kan man såklart erkänna för sig själv också, men att man inte tappar den. För att mycket blir ju så här. Ja, men jag är sån. Jag handlar och grejer och jag vet att det förstör för miljön.
Sån
eller
är
typ
jag.
Som någon. Sån är jag. Eller liksom så här, jag ger ingenting till Rädda Barnen. För det var någon chef där som fick jättemycket pengar i lön. Och då, inga pengarna går var de går någonstans. Så det spelar liksom ingen roll. Eller typ som min farsas generation som kanske är så här. Men vad då har du stått och väntat här på oss nu en kvart och du har bilen påslagen? Ja, men jag kommer inte leva sen när du vet när det går åt helvete. Alltså du vet, man bara, ja, men dina barnbarn då. Vet alltså du, så här. Så det går ju inte heller. Man måste ju liksom vara på sig själv hela tiden utan att späka sig själv eller så.
Ja, vad jag egentligen ville säga var liksom att man kan inte sätta på sig den gröna mullemössan och sätta en medalj på bröstet för att man gör några små saker och tycker att jag är home safe, utan att inse faktum att ja, du är home safe liksom en mikroprocent. Men inse att vi ändå lever på ett sätt som är helt absurt. Men vi gör ju det. Jag flyger och far och hej och. Nåväl, en kort passus angående din farsa, så var jag uppe på ett utkiksberg, Fröseberget i Jämtland med en god vän för ett tag sedan. Och han tog mig, vi klättrade dit upp för att titta ut över Östersund och ha ett fint samtal. Och då jag visste inte att man kunde ta sig med bil, men tydligen kunde man komma med bil bakvägen. För vi sitter där i tysthet, man hör liksom myrorna som knastrar och tuggar och myrorna småsnackar lite med varandra liksom, om olika bar som de ska släppa hem och så vidare. Va? Och då så kommer en bil åkande bakom oss med hög musik. Va? Vi använder ordet hiphop nu. Det kommer en hiphopbil åkande bakom. Ja? Två brudar hoppar ut. Ja, tänkte jag. Ja, det tänkte jag. Det är väl någon som ska... Alltså dörren öppnas mitt ute i skogen. Va? Det skar ju som liksom rakblad. Två brudar hoppar ut, dörren öppen. Musiken pumpar ut på högsta volym. Jag tänker att det är väl någon snubbe som har skjutsat dem upp. Han ska väl åtminstone stänga dörren nu och åka tillbaka ner till Östersund. Brudarna går fram till staketet. Det var så här ras, liksom högt berg. Skulle ta foto, lite selfies och så vidare. Och jag tänker så här, ni måste skämta. Alltså, vi sitter här i tystnaden. Och nu händer något här liksom. Mm. Man fick eksem liksom för att det var så dumt allt som hände. Och de stora små snackar och fot och tar selfie, tänkte jag, men var är snubben? Jag vände mig så, var är han i bilen? Han då också, så här, genusfest. Var är snubben i bilen som har släppt av brudarna? Nej. Nej, det var ingen som, det var ju de såklart själva som hade kört. De har kört upp i naturen på högsta volym. Inte stängt av motorn, inte stängt av musiken, inte stängt den där dörrjäveln. Gå fram till säkerheten, ska fota sig själva och stå, du vet, mitt framför nyllet på mig och min vän som sitter så här och har ett moment i naturen. Mm. Och jag tänkte, det är helt ofattbart. Stäng av bilen, där jävla idioter, sa jag inte. Men hela min kropp ville ju säga det. Och så tänkte
varför
jag,
sa du inte det då?
Jo, men jag sa ju till dem. Men jag sa ju inte så otrevligt. Nej, jag sa, jag ropade det, så här, jag bara, hallå, jag var tvungen att ropa. Jag bara, ursäkta, liksom, hallå, skämtar ni? Att ni har bilen på, att ni har motorn på. Alltså, är ni måste skämta, va? Så jag försöker vara lite snäll. Och de tittar på mig och blir så här, eventuellt, jag vet inte. Men det blev en konstig stämning. Och jag försöker fråga en gång till. Så här, det här är världens finaste, vi sitter mitt i naturupplevelse. Hur kan ni inte stänga av motorn? Eller vad gör ni? Jag blev så full i skratt, för det var så jävla dumt, va? Mm. Och istället för att svara mig eller så, så tittade jag på mig som att jag var absolut dum i huvudet och en dinosaurie från djuratiden liksom. Och sen så bara går de därifrån med sina långa och hoppar in i bilen och så här bönar iväg.
De har fått sin selfie och kan sticka sen. Ja.
Nej, men snälla, vad konstigt. Mm. Att det här med att ta motorn på, jag vet. Att ta motorn på. Stäng av motorn. Plocka minst ett skräp om dagen, som Nina Rung har dragit igång en kampanj. En bra person att följa om ni inte gör det. Plocka skräp, stäng av motorn. Hur svårt kan det vara?
Jag såg någon sån, jag vet inte vad, någon Pinterest-bild eller något. Så var det så här, jag ska bara ta ett sugrör, sa 1 biljon människor typ. Alltså, och så blir det ju, alltså, ja, det är bara 2 minuter här som jag låter bilen stå på. Eller det är bara 1 plastflaska. Ja, men så säger x antal människor det och sen så sitter vi där. Så vi måste ju vara på alla olika sätt, även om vi fortsätter flyga eller inte.
Ja, jag hade ju ett uppdrag. Jag tänkte skulle köpa plast. Det har gått bra.
Ja, vad bra.
Ja,
toppen.
Jag har liksom stått med en darrande liten klohand i affären och på väg fram mot något kvargliknande. Så bara, nej. Nej.
Nej.
Ja, så att nej, det har jag inte gjort.
Mm. Bra, bra. Mm. Heja dig.
Det går ju. Ja, men återigen då, om man bara tänker tanken en gång så blir man ju påmind om den sen när man hamnar i en sån situation där man har bestämt sig för att inte, bara nu är. Det är bra, det stärker.
Det är jättebra. Jag skrev upp mig på den här frivillighetsgrejen på skolan till att jag ska jobba lite i återvinningscentralen där och hjälpa dem. Jag funderade på om jag ska fixa som en liten PDF eller någonting med alla olika förpackningar. Så att det blir som en liten guide. Så att man redan i butiken vet vad man kan handla, vad som går att återvinna. Så att man inte köper någonting som är...
Det tänkte jag var ganska proffsig. Hur kan du tänka att du ens ska göra en liten PDF? Alltså, du är så proffsig.
Nej, men jag bara såg
är du sån bland dina vänner att du liksom gör och fixar
ger dem PDF-er?
Nej, men så här, printar upp sånghäftet liksom. Alltså, är du den i ditt gäng som är den här doen som jag upplever att du är i den här relationen till exempel?
Ja, nej, men alltså, jag är ganska fixig, sen vet jag inte just i gänget så. Men,
har du något gäng?
Nej, det var det jag tänkte komma till, kanske att jag inte har. Jag har massa olika gäng. Det låter som att
jag har inget gäng, men jag vill gärna vara med.
Alla är liksom, jag gillar ju vara lite överallt, förstår du. Så det har inte blivit ett och samma gäng.
Nej, men om du ordnar en fest eller ett kalas, bjuder du då in de här olika falangerna? Känner de varandra, de olika falangerna?
Ja, det har de ju fått göra nu liksom, med åren.
Ja. Mm. Brukar du bjuda din pappa på dina fester?
Yes, det gör jag. Jag gillar åldersblandning.
Mm. Jag
tycker det är så tråkigt. Jag vill ha mer kompisar som är yngre och jag vill ha fler kompisar som är äldre. Jag tycker det är tråkigt att man hamnar där hela tiden.
Mm.
Och apropå det, så här, make friends. För det är roligt nu på skolan, för barnen kämpar ju ganska mycket med det. Och man försöker som förälder också då byta nummer med föräldrar så att de ska kunna liksom ses och träffas och sådär.
Är det du som initierar det då? Och de andra säger, nej, nu kommer en ny komling.
Nej, fast alla vet ju om lite på skolan att många är nya och många är där ett år eller två och har varit i samma sits, så att det är liksom de flesta är med på det. Men det är ändå så här spännande, som i fredag så var det så här, då är det stor assembly varannan fredag är farmers market på skolan, och då kommer föräldrarna dit, och så var det också föräldramöte vilket var jättekul. De pratade om skolmaten, fast allting är så här organiskt och vegetariskt och så här, så ägnade vi ändå ett halvtimme åt föräldramötet och snacka skit om skolmaten. Och jag bara så här, vad fan, är det så här över hela världen att man alltid pratar strunt om? Nej, men jag tror också att det är så att ungarna gillar ju det som de får hemma. Så blir det ju vajsing när de kommer till skolan. Det är inte så konstigt. Så här. Men det var väldigt roligt. Men då efteråt så var jag, såg jag så här, okej, Beppe leker med den där och det är hans mamma. Men jag går fram och så är jag så här, hur gör man nu då? Det vet jag, kallpratet när man ska säga, ja hej, jag är Beppes mamma. Och så helt plötsligt, alltså det är så mycket holländare. Jag pratar ju flamländska eller holländska. Ja. Så jag switchar ju en massa språk och det är franska. Och så
pratar
så här,
du
och så,
flamländska?
Mm-hmm, det gör jag.
Fan vad coolt. Yes. Det är ju fantastiskt. Mitt favoritspråk och portugisiska.
Nej, du skämtar. Ja, portugisiska är mitt favorit.
Ja, men ja, just det, du vill ju vara bra. Du upplever ju att du är lite brasiliansk. Kommer ihåg när du sa det i den här podden?
Fast
du känner att
du eventuellt
i ditt förra liv har du fötts på Ipanema i sån
string. Det hör jag bara.
Bårat baddräkt har du gått runt.
Precis.
Det vill man ju se. Ja, förlåt Passus. Okej, du switchar språk.
Ja, men du vet, och så kommer man fram och är lite så här: hello, I'm not a Swedish stiff mom, I'm very funny. Do you want to make friends? Nej, men typ så. Så här, nej, men vad säger man liksom? Eller man skickar,
det säger man
när man
väl
får
inte
numret sen. Så liksom så här. Det är också ganska kul, för jag tycker att jag är ganska cool som har åkt hit och liksom lämnat allt och sådär. Och det är många på skolan som är liksom ganska mycket coolare och ballare. Så det är lite typ så här, vadå, du tror att du är cool? Alltså, jag har tagit mina, ja precis, vi har också åkt hit. Vi säger inte till vår familj att vi är på Bali för att de tycker att det är för farligt. Så vi säger Singapore, det fattar de typ. Alltså, jag träffar så mycket roliga, konstiga människor. Vet. Någon pilot från Japan. Och det, jag träffade en kvinna som satt och berättade på en liten break vi hade. Hon var från Korea. Har känt så här mindervärdeskomplex. Hennes man jobbar ganska mycket. Hon har bara varit så här, jag är en amazing mom, har hon börjat säga. För hon har liksom varit hemmafru. Och sen så har hon tyckt att det varit svårt.
Säger hon
är typ, ja men hon sa det nu. Ja, hon började berätta liksom hela sitt liv på 2 sekunder. Och sådär. Okay. Superhärlig liksom. Jag ska komma till poängen här snart. Och vi satt ju i en grupp och ingen hade någonsin träffat varandra innan. Liksom. Och sen så började hon prata mer och mer om hur hon tyckte att det var jobbigt. För att på den här skolan så finns det ganska mycket coola människor som har gjort. Alltså det är en pappa här nu som har varit med typ och förhandlat Kyoto-avtalet på the good side liksom så. Det är någon annan som håller på med real estate i Hongkong och tjänar massa pengar. Det är någon som alltså gör massa gott, bra grejer, så det är liksom inte bra, men det är liksom, det finns en jädra blandning av folk i alla fall, vilket det är som att gå runt på FN kan jag tänka mig ibland. Och då börjar hon berätta också så här, men jag är liten, har varit hemmafru, liten asiatisk, har känt lite så här Caucasian mindervärdingskomplex, att alla är vita och liksom kan mer och så. Då börjar hon berätta att hon har gått i skakterapi. Och då går man i 10 dagar och bara står och skakar. Alltså man skakar i 8 timmar i sträck. Liksom.
Ja.
Och då, du vet, och det är så roligt hur man slängs från det ena till det andra. Så försöker jag bara sitta där och vara så här, okej, Isabel, ha en open mind nu. Så här. För att jag är lite så här, whatever works för vem som helst. Alltså så här, funkar det för dig? Fine. Sen om jag kommer göra det, det är en annan sak. Men jag är verkligen så här, fan good for you. Liksom så.
Men det var
så
himla intressant. Skaket?
Ja, hon bara, nu bryr jag mig inte längre. Nej, jag bryr mig inte om att jag är asiatisk. Jag går runt och säger att jag är en amazing mom. Det är okej för mig. Alla andra får vara. Jag har blivit mindre fördomsfull. Jag liksom har någonting i mig som släppte när jag skakade i alla de där timmarna och sånt där. Så det var jättefint. Hon
skakade
liksom loss
alla gamla liksom köttfiléer som satt fast på skelettet. Precis. Med all sorg och smärta och alla minnen.
Ja.
Vad fint.
Jättefint. Det är väl ändå, men det är roligt det där liksom, hur man stöter på de här olika slags människorna.
Jag menar att det är väl verkligen ingenting att inte sträcka på sig för om man kan uppleva sig själv som en fantastisk förälder. Fan vad fint.
Ja,
med tanke på
verkligen
hur svårt det är att känna så. Grattis till henne. Och
ja,
fint också att man kan
säga,
nej, men man bara säger så här känner jag mig. Och man också kan prata om det som man kan tänka, ja, men så här, jag känner att jag är så här, jag är allt vad det gäller för liksom, hur vi ser på varandra med liksom, lite rasistiska ögon och man har fördomar och hur man tänker. Att någon som bara säger så här, jag känner så här, jag är liksom, jag upplever mig vara mindre värd för att jag är en liten kort asiatisk kvinna som inte har
alltså,
liksom,
så mäktigt
Kyoto-avtal. Det är väl otroligt fint.
Så oerhört fint.
För att alla är
men det är
liksom
intressant vad alla är.
Nej, men just att vi alla har ju våra, alla är vi ju så att säga, små små, jag ska lägga ut det här på våran Facebook. Jag hittade en rolig liten, jag läste mycket Gary Larson när jag var yngre, alltså den här seriestrippen. Då har jag en liten stripp som jag uppenbarligen klistrat upp på mitt kylskåp när jag var tonårig, men hittade den igår. Det är en man som står på en scen och så ser man en stor flagga bakom, det står så här: det är årsmötet för människor med mindervärdeskomplex. Och så sitter en hel full salong full med folk, sitter och ska titta på gubben som ska snacka. Och så är det en pratbubbla, så säger han så här: ja, vi hälsar alla välkomna till årsmötet, till öppnandet av årsmötet. Alla är hjärtligt välkomna. Utom du, Lars, kan du vara vänlig och lämna lokalen. Och så är det bara, nej men det här är min humor. Då är det ju någon, nej men Isabella, du måste ju skratta om du är min kompis nu. Förstod du inte roliga i det här?
Nej. Ja, att Anna inte hade det.
Jag förklarar för dåligt. Nej, men, nej. Det här, vilken bra poddgrej. Man försöker beskriva en seriestripp. Det är en seriestripp, uppenbarligen. En enda bild. Människor i en salong. Välkomnas till mötet för årsmötet för människor med mindervärdeskomplex. Alla är hjärtligt välkomna. Utom du, Lars, kan du vara vänlig gå. Det är bara en sån, ja. Man vet inte vem Lars är, man har ingen aning. Man bara ser en salong full med folk som har lite tossiga frisyrer. Någon där har tydligen, förstår du hur hans mindervärdeskomplex? Jag behöver inte förklara det här skämtet mer. Men i alla fall,
jag förstår.
Ja, vad har vi mer för rafflande ämnen att ta upp? Hur har du med kärlekslivet?
Med kärlekslivet är det bra, tror jag.
Jag menar inte sexuellt, jag menar liksom, är ni kamrater? Ja, funkar
det? Vi är kamrater, jo, men det, vi är ju in this together. Det känns ju väldigt kul faktiskt. Mm. Alltså att vi gör den här resan ihop och att det funkar bra. Men som sagt, vi somnar ju fortfarande typ så här 8:30 på kvällen. Så att vi alla är så himla trötta för att det är så mycket intryck hela tiden. Och så vidare.
Tantrasexet får vänta.
Ja, tantrasexet.
Vi kan väl bara be om ursäkt till alla lyssnare för förra veckan. Det var ju lite fnissigt att många av er reagerade starkt på att vi la upp vår podd. Men det var en annan podd som lades upp.
Mm-hmm.
Och när det väl skulle vara rätt, liksom, fixat, så var det inte fixat. Så många var ju förvirrade. Några av er prenumeranter fick ju inte den uppdaterade versionen, fast vi skrev att den var uppdaterad. Så ni fick lyssna lite på en annan podd. Och det var lite bland annat lite sändning från Los Angeles, tror jag. Lite om sex och tantra och så vidare. Det var många som trodde vi hade bytt inriktning. Det kan vi komma att göra. Men inte till date nummer 13, utan det kommer kanske senare. Med Kamasutran. Kan du inte börja med Kamasutra och ge oss rapporter om hur det känns?
Ja, alltså vi ska göra det. Jag bara, jag hänger inte med här. Jag bara, trodde du pratade om dig själv här nu. Alltså jag vet inte riktigt om jag är där. Alltså jag tycker, du menar att jag bor i närheten av Indien, fast det är typ en halv jord.
Du bor ändå i ett land med lotusblommor och liksom, ja, nej, jag precis. Menar faktiskt inte. Jag tänker lotus, nej, men, jag tänker oljor, jag tänker varma källor och nakna kroppar.
Jag förstår, nej, jag är inte än där. Alltså jag blir så generad, prata sex är inte min grej, alltså jag har väldigt svårt för det. Men om du har det så får du gärna prata mer om det.
Nej, men jag tänker att vi ändå är i någon slags relation, vi måste ju ändå någonstans börja närma oss det här nu. Hur ska vi gå vidare med relationen om vi inte vågar närma oss det här? Du behöver
inte.
Men
jag tänker att då får du börja, så kanske du kan få med mig på tåget.
Åh, fy fan. Det tar vi nästa dejt. Vi har ju inte ens,
jag har ju
fortfarande på med det här tajta linnet. Du kommer ju inte ens under det här linnet. Så är ju läget nu. Jag har fortfarande på med det här brotta linnet för en sexåring. Ja, min vän.
Ja, gud. Härligt.
Jag ser att du rådnar nu. Att du är helt svettig. Jag pratar för mycket.
Ja, gud, jag är svettig hela tiden. Och jag är olika tempo. Jag är svettig och jag rånar lite.
Ja, men det är väl det som är... när vi pratar.
Nej, precis. Vi har ju kommit på att om vi ska titta på varandra så har vi mickarna eller telefonerna för nära micken och då blir det rundgång. Så att nu pratar vi bara med varandra. Ja, men jag tycker det är lite fint också.
Vi har bara sett varandra typ 3 gånger. 4 gånger max i livet. Eller?
Ja.
Nåväl, fint är det. Mer ska
men
det bli.
Väl, det tycker jag är liksom en ganska bra grej. Alltså jag tänker att man lyssnar och är koncentrerad på det. Och det finns någonting i det där, tror jag. Alltså, att ses i början av att bara höras. Mm.
Som en cliffhanger till det, eftersom vi ska runda av nu. För att jag har en armé med små tigrar som står utanför och tittar rakt in på mig nu genom glasdörren. Som en cliffhanger. Så har det, trots klimatavtalet, har det tittats på biljetter till Bali i vinter.
Är det så? Nej.
Men ändå. Mm. Man får väl paddla dit så att man inte släpper ut för mycket. Men ändå, mm. det finns en lucka. Vi kan snacka mer om det.
Åh, oh, det mm. låter ju gudomligt härligt.
Mm. Vad ska du göra nu när vi lägger på?
Mm. Jag ska försöka få i mig något att äta. Jag har inte ätit något idag på grund av denna Bali belly. Ja, mm. Så att, vi har lyckats laga en rätt. Vi har ju bara lagat pasta och tomatsås hemma i 3 veckor. Så lyckades Erik laga en rätt igår. Vilket innebar att Isabel sprang till toan efteråt. Nej. Och sen behöver jag inte berätta mer om det.
Nej. Fan, vad var det för
så,
det?
Så bra gick det. Men vi gjorde någon slags tempe. Och, nej, men jag äter ju inte kött.
Nej,
eller
bra.
Fuskar ibland med burgare. Ja. Men här känns det... Alltså man ser några stackars kossor som står på någon gräsplätt här. I en kedja genom näsan typ. Alltså, eller nosen. Jag vet inte. Alltså, det är ju mycket vegetariskt här. Och jag har ju varit... Eller jag har käkat fisk. Jag käkar ju fisk. Jag försöker bara äta vegetariskt. Nej, det var tempe med några grönsaker och ris bara. Men ja, jag vet inte.
Ja. Tack Erik. Tack för maten, sa du sprang till dasset.
Behöver en typ ja. Så. Mm. Vad ska du göra? Du ska köra din mamma.
I'm an amazing mom.
I'm yes, so you're amazing. You're so amazing. And I love
dogs. Yeah, I love myself. So anyway, jag ska lämna en liten farbror till hans fina farmor. Jag ska, 2 stycken ska på bio och 1 fotbollsmatch. Mm. Och sen ska jag eventuellt när jag kommer hem då förbereda en liten minitårta. Och så måste jag väl väcka hela familjen 6 imorgon bitti eftersom jag ska vara i sminket. Och då ska man sjunga för någon som fyller 2 år så får väl alla sitta uppe med glosögda för tidigt för att fira den här lilla figuren. Som kom ut för 2 år sedan så ja, jag skulle liksom sättas igång idag egentligen för 2 år sedan. Men så kom vi dit och då tyckte jag att jag lika gärna kunde vänta för det var så trångt. Fick jag åka hem. Så kom jag tillbaka dagen efter. Igångsatt, det var för jävligt men ändå. Han är här nu. Mm. Han är under min tröja, totalt.
Förlossningsberättelse. Du berättade väl lite om förlossningen och graviditeten och sådär i någon podd med mamma va? Som jag vill tipsa om. Jag tror vi la upp den på,
ja, det är faktiskt,
Facebook. Jag kan göra det igen. Det var jättebra. Jag kom aldrig till Franke. Men nej, så långt men jag kom var himla bra.
Ja. Nej, men där berättar jag mycket för den som vill veta det. Det är inte alla som vill lyssna på sånt.
Jag älskar sådana berättelser.
Ja, vi går inför val och det har varit nazister igår ju i Stockholm som har marscherat på våra gator.
Fan,
det får vi ta i nästa podd. Ja,
det får vi göra.
Alltså.
Jag har röstat liksom redan.
Den stora stridens dag närmar sig. Bra, du har röstat.
Verkligen.
Ja, jag ser fram emot det. Och jag älskar väljarskolan. Fy vad det är bra. Följ väljarskolan, ni som inte gör det. Ja, det är så bra.
Oberoende finns både på Instagram och Facebook.
Gör det, ja. Jag följer det på Instagram. Ja. Det är skitbra verkligen. Jättefina redskap också för samtal med andra kollegor, vänner och så vidare. Hur man kan närma sig varandra i politisk, liksom, känslig debatt eller miljö. Skitbra.
Ja, precis.
Vi fortsätter ju att försöka göra smarta val, ett skrepp om dagen och liksom, försöka leva som vi lär om det går.
Yes.
Jag hoppas att du ska må bättre till nästa vecka.
Mm, tack så mycket.
Hej då!
Ja, hej då!